Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hur många poäng har du totalt i FBL?
17-01.
17-01, då ligger jag fan inte långt efter.
Varmt välkomna ska ni vara till Laul med vänner som idag har intern kuppats på GP-sportens redaktion och går under fanan vänner utan Laul. Mitt namn är Adam Fröberg och med mig har jag min eminente kollega Filip Trollér. Vad tror du om det namnet, Filip, nu när vi gemensamt har sparkat ut Robert Laul från detta avsnitt?
Ja, det är bara spikade. Det är bara 100% Laul utan vänner. Alltså det låter kanske lite väl elakt kanske, men det är ju jävligt trevligt att vara här, du och jag nu. Det känns lite oväntat, lite udda sådär liksom.
Ja, det är ju det vi gillar att göra, sticka ut. Vi kommer snart förklara varför det är så att det är bara du och jag här. Men annars då, Filip, hur bra är läget?
Jo, men det är bra. Det är full rulle. Den kanske mest hektiska tiden på året som fotbollsreporter på Göteborgsposten. Överlag kan jag tänka mig, i och med att vi har premiärerna så nära som vi har. Så jag far och flänger och är lite här och var, men det är mycket bra med mig. Hur är det själv?
Nej, men precis samma här egentligen. Det har blivit ganska få timmar sömn på senare tid, men jag klagar faktiskt inte över det heller, för det är så jäkla roligt att jobba just nu när det är som allra hetast inför premiärerna. Har du fått sovit någonting själv efter att du varit ute på vägarna och på bravader igår?
Ja, precis. Jag var ju i Värnamo och gjorde lite inför premiären där mellan IFK Göteborg och Värnamo. Så jo, lite sömn blev det, men det fanns lite texter och skrivarna kom hem. Och, ja, det var tidig uppstigning. Var ju med i nyhetsshowen här i vår andra, ja, vad ska vi säga, andra podd eller morgonshow här på GP. Så, ja, vad blev det? 4,5 kanske.
Mm, starkt, men du måste ju nästan känna dig hemma i den här studion nu. Ja, tillbaka shit. Efter bara ett par timmar.
Ja, jag sa det. Jag gör ju inte så mycket annat än håller på med massa poddar som alla gör nu för tiden. Åh, jävla.
Sparkar du ner någonting?
Ja, sparkar ner någonting. Ja. Nej, men det känns bra. Jag trivs här. Det är kul.
Fan vad roligt. Men det är som jag nämnde, det är faktiskt så att det finns en anledning till att inte Robert Laul är med idag. Och det är du och jag som sitter här och rattar skutan istället. Vi ska nämligen tillägna de kommande x antal minuterna åt att diskutera fantasy allsvenskan. Där GP har dragit igång en alldeles egen prestigefylld liga.
Och Laul hatar fantasy.
Det är viktigt att sticka in det också. Vill ni gå med i ligan, vilket ni såklart vill, är ligakoden inte krångligare än YVGFB1. Och den hittar ni dessutom i avsnittsbeskrivningen. Hur enkelt som helst, Filip.
Ja, verkligen. Det är bara skriv in den och gå med. Vi vill, ju fler vi är, desto roligare blir det. Så jag hoppas många sluter upp här nu.
Verkligen. Vi håller dessutom på att ta fram fina priser också som givetvis kommuniceras lite senare.
Jag hörde något om att det skulle bli en hel dag på Hagabadet med dig om man vann. Stämmer det?
Det kan jag varken bekräfta eller dementera just nu, men det vore ju såklart få förunnat att få uppleva det.
Ja, det förstår jag. Bara mysa runt där och basta lite. Det Ja, och så på arbetstid blir det ju för dig då gissningsvis också.
Ja, det hoppas jag verkligen. Tittar jag på chefen Alexander som höjer på ögonbrynen direkt när jag säger detta.
Ja, han blir lite nervös där.
Det blir han verkligen. I dagens avsnitt kommer vi att dela ut tips och tricks, gå igenom våra egna lag, såga ett par kollegors och förhoppningsvis göra någon enstaka lyssnare någon procent klokare i sina val inför den första omgången. Innan vi drar igång ordentligt vill vi också säga att det finns en publicerad artikel om Fantasy Allsvenskan på GP. Där bland annat GAIS och ÖIS-spelarna, självutnämnda experter Axel Henriksson och Daniel Paulsson, delar ut sina bästa tips. Då går vi också igenom hur spelet fungerar för er som är nybörjare eller kanske bara vill fräscha upp minnet. Artikeln ligger även den i avsnittsbeskrivningen, så kika gärna in den också om ni är sugna. Men nog om det. Fantasy-spel, Fille, vad har du för relation till det populära fenomenet?
Nej, men jag har väl en stark relation till det. Jag är faktiskt lite besatt av alla typer av managerspel.
Alltså
jag
spelar till
det? Alltså jag spelar allt. Min sambo är ganska trött på mig när jag ibland kommer springande liksom. Vi har ju en liten dotter hemma på 10 månader och man ska ha koll på henne, så ser man jävlar, nu är det deadline här, du får ta henne, jag måste fixa det här. Och det händer ju, ja men det händer ju varje vecka hela tiden, man kommer ju ofta på, jag är ju ofta lite så här, ja men disträ också, så jag kommer på det lite sent, vilket inte är så bra när man vill liksom, man vill gärna ha lite tanke bakom och lugn och ro och sådär. Men det blir mycket så här sista minuten korrigeringar och sånt. Men jag spelar allt liksom, jag spelar ju...
Men vad innebär det, Fantasy Allsvenskan, Fantasy Premier League så då, var det med?
Ja, absolut. Jag hade SHL nu också, Fantasy, som dök upp inför årets säsong. Och sen spelar jag ju också mycket Sportbladets grejer har jag gjort genom åren. Där har jag ju haft allt möjligt då liksom, det är Allsvenskan. Och det är SHL och det är Premier League och det är Champions League och det är fan skidor har jag till och med ibland. Vilket jag ångrar ju till Formel 1 fick jag för mig också förra och jag visste, jag kan väl kolla på något Formel 1-lopp sådär. Ja. Men jag är ju inte kunnig där liksom. Men jag gillar det. Jag tycker det är jävligt roligt. Så det är väl därför helt enkelt.
Jag tycker att jag älskar fantasyspel, men du tar det till nästa nivå.
Ja, men jag gör väl det. Men jag tror du är vassan mig. Du har väl en riktig gedigen historik, eller?
Det vill jag ändå påstå. Mm. Framförallt i Fantasy Premier League så har jag spelat kanske 10 år, någonstans där. Och min claim to fame är ju säsongen som Leicester vann Premier League 15-16 är det väl. När det gick riktigt bra. Jag fick in Riyad Mahrez tidigt som var billig från början för ingen trodde på Leicester. Jag fick in Jamie Vardy tidigt och då kunde man ju bygga superlag runt dem för de gjorde så otroligt mycket poäng för en billig peng och så hade man superspelare runt omkring. Så jag tror att med 2-3 omgångar kvar låg jag topp 10 i Sverige. Jag tror jag blev typ 30 någonstans i slutändan. Det är min claim to fame.
Det är fan otroligt alltså. Vad kan det ha varit? Hur många, jag vet inte hur många som spelar nu ens, men det var väl en gedigen skara då också, eller?
Ja, nu har det ju garanterat stigit ordentligt. Så här, för stunden ligger på plats 20 000 i Sverige på fantasy.
Ja, det var inte lika mäktigt.
Nej, men jag väljer ändå att säga att det är okej.
Okay. Ja, men det eftersom jag vet om att jag ligger efter dig poängmässigt så kan jag ju inte göra något annat än att säga att det också är okej. Okay. Men vi ligger nära där, kommer vi ju fram till. Jag jagar dig nu. Ja, jag jagar dig nu alltså. Du känner flåset.
Ja. Och nu ska vi igång i Fantasy Allsvenskan. Mm. Vad är relationen till vårt svenska variant av det?
Men det har man väl inte spelat riktigt lika länge. Det har väl inte heller funnits lika länge såklart. Men jag har väl varit med om... Vad kan jag spelat? Ah, jag har inte exakt hur många år eller sådär, men när det dyker upp så brukar jag alltid vara tidigt på det, vara taggad och snabbt kika på laget. I fjol hade jag en fullkomligt urusel start, men jag bet mig kvar, men totalt sett så var ju, ja, om vi ska prata fotbollstermer och sådär, så det är ju fiasko, stor fiasko för mig förra året.
Stor fiasko. Ja, jag tänkte säga komma tillbaka till det där, men just den grejen att inte gå bort sig tidigt är ju så jävla viktigt för
att det. Ja, det, alltså dels bara för spelet naturligtvis, att man vill inte hamna efter poängmässigt, för det går ändå ganska snabbt ofta när det utkristalliserar sig vilka spelare man sen måste ha, och det blir liksom, hamnar du för många poäng efter så är det jäkligt svårt att ta igen det liksom. Och sen framför allt kanske motivationen, den hos många dör ju om man sackar efter liksom, och det, man får jobba upp för sparka hela tiden. Det är inte en god känsla.
Det är ju knäckefrågan där för många i fantasy sammanhang hur man ska hålla lågan uppe, för ja. Det är så väldigt många som är med från start och sen precis. Ser man snabbt hur polarna och alla runt om, de bara trillar av en efter en ju längre ja. Det går, och det kan ju räcka att det går 6 omgångar så är fan med hälften av polarna borta.
Ja, det är knappt att det behöver gå så lång tid ens. Det är ju, man ser ju massa ghost ships som liksom flyger runt. Vi har ju en intern liga på GP nu, FBL liksom sådär där. Bottenlagen där, man ser ju, herregud, där ligger ju bara halvdöda och skadade spelare i de lagen, så det är, ja, det är tragiskt att se.
Ja, verkligen, men det är just därför vi sitter här också och ska ge våra bästa tips och tricks. Du, vad är det som gör fantasy så kul för dig? För du berättar ju hur mycket du spelar, vad är det som gör det så roligt?
Nej, men jag, alltså jag tycker det, alltså spel generellt, nu ska man inte låta som värsta speltorsken här kanske, men jag tycker att det förhöjer ju upplevelsen. Alltså jag älskar ju fotboll, jag älskar ju spelet och, jag, och allt runt omkring med läktaren och sådär liksom. Men det blir ändå en liten extra krydda tycker jag, när man kan få in det här perspektivet också. Då kan jag liksom vara taggad av och säga att man skulle sitta där med ett gäng Sirius-spelare, så jag kanske inte hade slått på Sirius Kalmar vanligtvis, men då kan den ändå vara lite intressant, och det ger en också, nu har vi ju en anledning i vårt jobb att följa med hela tiden när det gäller allsvenskan och sådär, men det är väl ytterligare en liten, alltså det är också positivt ur jobbsynpunkt menar jag, för du blir ännu mer angelägen om att hänga med och bredda dig och liksom hålla koll på klubbar som även är utanför våra lokala lag sådär. Så ja, gillar, jag tycker framförallt då att det blir en krydda till något jag redan älskar liksom.
Mm. Nej, det skriver jag helt under på, framförallt det som du säger, att alltså, storlagen och stormatcherna vill man ju se alldeles ja. Oavsett, och det finns alltid andra parametrar som att det finns taktiska bitar man vill titta på eller se en viss spelare eller vad det nu handlar om. Men i vissa matcher så är det jäkla kul också. Alltså, i normalfall hade jag kanske inte slagit på, vad ska vi säga, Varberg mot Mjällby.
Nej.
Hade jag kanske inte gjort, men ur fantasy synpunkt så sitter man där på, ja, från start, vi sitter på 3 Mjällby-spelare, vi ska återkomma till sen, vilket ja. Är nästan en otäckt hård satsning. Men då sitter man ju där för man vill se de spelarna och scouta lite spelare till sitt lag och sådär. Så det är någon extra krydda. Och sen utöver det också det här konkurrensen med polarna, man har ju ligor med
ja,
dem.
Precis.
Och kunna slänga upp det ansiktet på dem när man har valt rätt kapten, när man har valt bort den spelaren som de tror så otroligt hårt på.
Ja.
Det är jävligt fint att kunna skicka över den gliringen också.
Ja, men verkligen, det blir ju också, jag menar, om vi tar här på GP då, liksom, vi är ju ett gäng kollegor från alla möjliga redaktioner som har en liten Facebook-chatt och sådär, man ser ju, det glöder ju där hela tiden liksom, på helgerna när hetsen kommer igång och återigen, det ger folk en anledning, man följer, om man inte ser alla matcher så liksom, man har ändå koll på resultatet, man blir lite glad inombords när man ser att någon jävel du har med i ditt lag har liksom levererat 2 assist och man får det i målservicen där liksom, det är nice.
Om vi tar och börjar kika på lite tips och tricks då. Vad finns det för klassiska misstag som många gör i början?
Dels, jag tycker väl om det var Axel Henriksson som var inne på det i vår artikel där. Och det är ju liksom vedertaget att framförallt kanske att man går lite för mycket på namn snarare än vilka som är poängspelare. Du nämnde väl Samuel Gustafsson exempelvis där i, som något slags, ja, ska vi kalla det skräckexempel, det är kanske inte rätt ord, men att
men i
man,
fantasy-sammanhang blir det
ja,
det.
I fantasy-sammanhang så blir det att man helt enkelt går på spelare som i verkligheten är otroliga fotbollsspelare, men som i fantasy helt ärligt kanske snudd på värdelösa att sitta på.
Vad är det som gör en spelare bra i fantasy mer specifikt?
Det är ju naturligtvis, dels är det ju bra om man tillhör ett framgångsrikt lag. Det är väl en bra bas liksom. Men sen är det ju ja, uteslutande väl, får man väl ändå säga, poäng, alltså möjligheten att göra poäng, att tjäna poäng på olika sätt. Och det finns det ju flera olika vägar till, men mål och assist är du...
Absolut, i första hand. Ja,
det är ju det man tänker på liksom rätt upp och ner, och det är väl det man också mycket ska fokusera på. Så finns det försvarsspelare som spelar i ett topplag som kanske ofta håller nollan, för det är ju också något man liksom får poäng för. Sådär. Ja,
för försvarare och målvakter ska jag säga, så
ja, precis.
Mittfältare får någon lite poäng, men ja, inte så att det väger över.
Nej, precis.
Men just försvarare och målvakter,
ja, precis. Med
hålla nollar också.
Så har du en grund där med ett lag som, ja, men, ofta är solida bakåt och dessutom kan ha en position eller en roll som gör att du kanske sätts i lägen där du kan liksom göra poäng i form av att ta hörnor eller frisparkar eller kommer ofta fram ytterback som är jätteoffensiv. Det är ju sådana gubbar som man ska hålla koll på.
Mm. Ja, men då var det just det, jag tycker att Samuel Gustafsson är så bra och slående exempel. Mm. För han är en fenomenal fotbollsspelare, han är kanske bäst i hela allsvenskan. Men i fantasy-sammanhang, han gör ju inte mycket poäng. Jag tror förra säsongen landade han på 4 assist, 1 mål, och då startade han egentligen alla matcher utan 2, tror jag, landade på slutet. Han spelade 28 matcher, och det gör inte så mycket poäng i fantasy i slutändan. Då kan de 6,5 miljoner, tror jag, där han ligger på, de är väldigt mycket bättre investerade på andra platser med spelare som har potential att göra fler poäng, helt enkelt. Så välj inte spelare man gillar eller tycker är bra i verkligheten, är väl kanske tipset vi skickar med.
Ja, det är det väl faktiskt. Och defensiva mittfältare generellt, alltså det är ju nästan... Det är ju den största varningsflaggen för en mittback eller sådär. Det kan ju ändå ofta komma upp på, ja, men hörnor och så vidare. Men defensiva mittfält, jag vet ett tag när man spelade, det var så otroligt många procent som hade valt N'Golo Kanté i Chelsea liksom, när han var som bäst. Han var ju världens bästa på sin position. Men har N'Golo Kanté någonsin gjort en poäng, höll jag på att säga?
nej, men ja, typ, det är ju nästan så.
Mm, så men det är väl som du sammanfattade där, ett medskick.
Mm-hmm. I övrigt så tycker jag att det är viktigt, vilket jag tror att det var Daniel Paulsson, jag tror egentligen båda två, Axel Eriksson också var inne på det, att det är viktigt att hålla koll på lag som roterar mycket och kanske inte välja spelare som till exempel en Joel Asoro och Djurgården. Han gör en del poäng när han spelar, men han kanske i år spelar 2 av 3 matcher, och då är det inte riktigt värt att sitta på honom, för då riskerar du att han inte spelar, så har du kanske en svagare bänk och så kommer in en spelare där som inte alls förväntas göra några poäng. Så en varningsflagg att inte ha koll på just vilka spelare som roteras mycket och vilka lag som roterar extra mycket. Malmö är ju svåra där också. Mm. Det finns ett gäng lag till med tränare som gillar att snurra runt den där tombolan.
Ja, herregud. Hade Fidde Holmberg och Gais hade funnit superettan fantasy, det hade varit en mardröm där också, med tanke på hur han skiftar hejvilt. det hade varit svårt, alltså, även om han har vissa gubbar så. Men håller med 100%, det är också ett väldigt viktigt medskick. Manchester City, om vi tar Premier League igen, liksom, herregud, det är ju mardröm att sitta med de gubbarna. Det är ju Haaland, liksom, som du vet om, att han är där, och De Bruyne också kanske, men
till och med han har börjat rotera.
Ja, så till och med han liksom, så här,
mardröm.
Ja, så det är ju bättre då att foka på de lagen som kör hårt på sin startelva, och om man jobbar rotera gängen, så är det ju inte att man ska göra då som jag, att dyka upp i sista sekund där, för då helvete, då kan de ju ha tagit bort halva laget mot vad man själv hade förväntat sig. Så man får väl vara lite mer påkopplad då, kan vi väl säga, om man vill jobba mycket Malmö och sådär.
Så är det. Och sen var vi inne på tidigare, ta inte ut svängarna för mycket i början. Nej. Försök inte sticka ut med att hitta ett par fynd som ingen annan har i början, för du vill inte hamna 30 poäng bakom efter en eller två omgångar. Då är det kämpigt redan där, så ha det i åtanke. Och sen tycker jag också en grej som är kul och viktig att hålla lite koll på om man vill tjäna lite extra poäng, att titta på spelare som spelar på en annan position än vad de kanske är utsatta i spelet. Det skulle kunna vara en back som jag har valt, Noah Persson. Han spelar med wingback väldigt högt upp i banan. Satt som back i spelet, men spelar väldigt högt upp många gånger i Mjällby. Potential till väldigt mycket poäng där. Och det finns flera exempel på andra spelare som det många gånger kan bli så. Ibrahim Sadiq spelar i mittfältare på spelet, men i Häckarna i mångt och mycket, alltså forward, och ja, kommer göra mycket poäng, och då tjänar man några extra poäng där också. Så den typen av spelare är värt att hålla utsikt efter, i alla fall under säsongen.
Ja, absolut. Jag har också där Adam Ståhl i Mjällby som, alltså han spelar ju oftast ytterspringa då, ja, blir det wing, kör de, hur är det de kör, tre back va? Och så, ja, wingback. Ja, precis, han brukar vara wingback, men nu senast någon match som spelade då var han liksom framflyttad som en trea där fram, och han står ju som försvarare i spelet, men Ståhl är ju en sån som jag har noterat att många har identifierat att han kan vara bra att ha. Sebastian Olsson funderade jag lite på om Blåvitt skulle kunna komma igång. Han klev ju in som yttermittfältare och har ju en historia som väldigt målfarlig och vass yttermittfältare. Det är väl kanske inte den Sebastian Olsson som är ny, den som var slog igenom i ÖIS, men säg att de skulle välja att spela honom som höger yttermittfältare bakom eller framför Emil Salmansson. Det är ju en sån högerkant som skulle kunna skapa ganska mycket poäng utan att någon av dem är liksom så här individuellt så här, som gör massvis på egen hand. Så tror jag det samarbetet, och han står väl uppskriven om jag inte har fel för mig som försvarare här i fantasy.
Det är kul att du nämner just Sebastian Olsson, för som det blir när man ska spela in ett avsnitt så här, så när jag, alltså det första jag tänkte på när jag vaknade i morse, han är ju inte ens liksom, insett att jag hade vaknat, så var det så här, just det, Sebastian Olsson, bra namn, han måste, alltså han, det är ju sannolikt han startade som yttermittfältare i Blåvitt här i början,
ja, och
är satt som back i spelet, ja. Det är potentiellt ett väldigt bra namn, men det ska man också vara försiktig, kanske värt att se en eller två, tre omgångar och se hur gjuterna faktiskt är som yttermittfältare, för det finns ju andra alternativ i Karneil, i Markovic, Norlin kanske spelar där, vi vet inte exakt hur Blåvitt tänker där, och särskilt med tränarsituationen också så är det ju väldigt svårt, så Blåvitt spelar generellt är ju luriga just nu.
De är luriga just nu, det är dels då att de inte heller har haft så bra form, men Olsson, vi vet att han har också då att han har haft mycket skadebekymmer till och från och sådär. Karneil är väl osäker vad vi vet här och nu inför för premiären, i alla fall det senaste vad jag vet. Och då skulle väl kanske Markovic kunna spela till vänster och Sebastian Olsson till höger då. Och det är ju inte omöjligt att det skulle kunna bli Olsson och Salmonsson, att man bygger någonting där, men håller helt med dig. Blåvitt, var de står, det känns svajigt liksom att bygga någon slags kärna på IFK Göteborg-spelare.
Målvakter är också en sån typisk knäckfråga. Man kan gå två olika vägar. Antingen så satsar man på billiga målvakter för att lägga de pengarna någon annanstans, eller så satsar man på en mer av en premiemålvakt som ligger runt 6,0 i pris och spelar i ett storlag och förväntas hålla mycket nollor. Vilken väg väljer du?
Jag brukar alltid välja budgetlösningen, nästan. Men den här gången vet jag inte, nu får man väl säga att man väljer någon slags mellanting där då. Jag väljer ju Törnqvist då i Mjällby. Jag tänker, de har sett solida ut och jag tänker att de kommer vara ganska stabila bakåt. Men det är ju ändå lite av en chansning liksom, för de är ju inget, alltså jag tror inte vi kan inte räkna Mjällby på den övre halvan den här säsongen summeras, det tror jag inte. Men han 5 mille, jag tyckte ändå det var någon slags gyllene medelväg eller vad man ska säga. Och sen är det väl så att de får väl också lite puntos för räddningar och sådär. Ett lag som har en målvakt som är jävligt bra, som inte släpper in för mycket men också gör många, många räddningar, det kan väl också vara ett drag.
Ja, det är svårt. Jag har valt Törnqvist också. Det är av samma anledningar. Det är många som sitter på honom från start. Och det kan vara så. Jag är lite orolig för den Mjällby-satsningen som jag själv och många andra har gjort här. Det kan verkligen bära eller brista, för vi har ju sett tidigare lag som går väldigt bra på försäsongen, kan gå bra och långt i en kupp, men sen när Allsvenskan väl sparkar igång så är det ingenting som flyger, trots ett väldigt tacksamt spelschema för Mjällby i början. Så det är en lite halvlurig satsning där.
Ja, jag håller med. Jag har resonerat på exakt samma sätt, fastän jag ofta sitter och liksom tuggar om det där, att man inte ska dra för stora växlar av kuppinsatser och sådär, så är det precis det jag själv har gjort här nu. Men,
man lär ju aldrig som man lär.
Nej, man gör ju inte det. Men sen också, som du var inne på, spelschemat, det får jag väl ändå se som huvudanledningen. Jag tycker det är väldigt svårt ofta i Allsvenskan, jag tycker det är mycket lättare i Premier League typ att se, alltså identifiera ett lätt eller svårt spelschema. I Allsvenskan tycker jag det är så, kanske framförallt i början, för då det är så många lag som tar poäng av varandra, det brukar vara så i alla fall.
Verkligen. Premiumspelare då? Hur hårt går du på dem? Eller disponerar du ut pengarna mer jämnt?
Ja, alltså det, jag hade generellt så brukar jag nog kanske vilja ducka lite de här absolut dyraste och istället då försöka hitta flera på hyllan under. Men jag gjorde ju det väldigt tydligt i fjol och det gick så himla uselt. Så nu...
Du är lite bränd på fjolåret.
Ja, jag blev lite det... tror att man är någon jävla geni liksom, och här ska jag komma med mina drag som ingen annan säger, ja precis, men det är ofta slår det fel, så jag har ju valt ett lite mer safe lag, och om man bara tittar till årets lag så är det ju liksom, jag har ju Besara med som är den dyraste spelaren, och jag har Isak Hiseli med som också är en premiumspelare får man ju verkligen
allt
säga.
Över 10 kan vi kalla det.
Allt över 10 är ju det, och både Sadik som jag i och för sig tycker ändå 9,5 är liksom
pangpris,
det är faktiskt pangpris på honom. Det är, ja, det hade man kunnat ha en sån stor skylt som de har på Maxi och Coop och allt det pangpris liksom,
så. Ja men verkligen. Ja. Men när det så här alltså jättegiven, ja. Särskilt med tanke på fjolåret, han var den största poängkungen i, ja, fantasy. Och han kommer fortsätta spruta in poäng för Hammarby, och i alla fall fantasy poäng liksom. Ja. Det finns inget annat.
Nej,
sen kan man sitta utan honom heller, för att alla andra kommer sitta med honom, då står du där och faller om, ja. Du är bättre att stå och falla med alla.
Man kan ju inte få in alla de här, för där är ändå framförallt på mittfältet tycker jag att där är ett gäng så här riktiga garanter på något sätt. Anders Christiansen har ju sett väldigt fin ut på försäsongen efter att ha haft lite jobbigare år i fjol. Arnor Sigurdsson gör ju allt med IFK Norrköpings offensiv, och så har vi ju Besara då naturligtvis, och jag glömmer säkert någon nu, men man får inte in alla dem för de är ju helt enkelt för dyra, så man måste ju göra någon slags val ändå, och där för min del så, ja, mycket landar återigen spelschemat Bayern, och sen också att Besara är nog den jag känner mig ändå allra säkrast med, att han kommer göra poäng, och han är ju mycket ändå spindeln i nätet i ett Bayern som annars har skiftat många och har många nya spelare och sådär, som kanske kommer ta lite tid för att komma in och sådär. Men han känns liksom väldigt, ja, han känns jävla självklar liksom.
Mm. Jag brukar alltid, av någon egentligen oförklarlig anledning, så har jag alltid kört stenhårt på två stycken premiumspelare, och sen resten är liksom, okay, någon hyllan under, och sen såklart några budgetalternativ för att allting ska gå ihop inom ramarna för den budgeten man sitter på från början. Och jag har valt Nahir Besara, och sen har jag valt Arnor Sigurdsson. Mm. Och egentligen av anledningen som du nämner kring båda två, så Sigurdsson har gjort redan 3 mål på 4 matcher i kuppen här, och ja, i övrigt så har varit jättebra på försäsongen. Är kanske den spelaren era allsvenska med högst höjd. Uh-huh. Och han är bara kvar fram till sommaren. Jag tänker att jag ska cash in så mycket poäng jag bara kan på honom fram till dess, och sen så får jag hitta en annan premiumspelare. Ja. Så jag väljer mer honom också för att mittfältet får lite mer fantasypoäng för sina mål och poängen vad anfallare får. Så då tror jag att, trots att Norrköping inte alls är lika förhandstippade som Djurgården, så tror jag att när Norrköping väl gör poäng så ska det mycket till om inte Arnor Sigurdsson är inblandad i dem. Och då väljer jag honom före Kiese Thelin.
Ja. Ja, jag köper det valet faktiskt, för han, som du säger, han tar ju hand om allt. Vi fick ju se honom här mot Gais och Blåvitt i kuppen och
utsikten.
Ja, och utsikten. Och han är liksom faktiskt stundtals helt överlägsen. Jag tog in han i mitt sånt här Sportbladet managerspel då i höstas, och han var ju hela anledningen. Jag låg med honom där liksom från att han kom egentligen som kapten typ i ett Norrköping som annars inte gick bra. Han var ju hela anledningen liksom till att det gick ganska hyfsat på den fronten. Så jag förstår, och han var av alla spelare jag inte har med då, så var jag Arnor Sigurdsson den jag helst hade velat trycka in. Men det gick fan om jag inte.
Nej,
det gick inte. Jag gick på Kiese istället alltså.
Det finns inte en oändlig budget, och det kanske det är där du kan tjäna plötsligt väldigt mycket poäng eller tappa mycket poäng.
Ja, det är ju det. Det premiumvalet, det är ju egentligen det allra viktigaste på många sätt, så att man inte sitter med den här givna poängmaskinen och att den spelaren då inte räcker till överhuvudtaget, eller räcker till i jämförelse med de andra, ja,
premium. Då har vi sett så mycket pengar i den spelaren också. Om vi pratar, alltså nu är vi inne på måste-spelare nästan här. Om vi pratar andra måste-spelare, vi har nämnt Besara, jag säger Sigurdsson. Mm. Du är inne på Kiese Thelin möjligen. Vad finns det mer för spelare?
Ja, Kiese Thelin, jag tänker väl ändå, i min värld så är han ändå liksom... Ja, den hetaste kandidaten till att vinna skytteligan, tycker jag. För jag kan inte se att Malmö kommer vara så dysfunktionellt som de var i fjol. Jag kan bara se hur han kommer bli matad liksom. De har otroligt duktiga spelare runt honom nu med Christiansen, med Taha Ali som, visst han gjorde inte mycket poäng i Helsingborg i fjol, men han är ju otroligt vass en mot en, och kan han bara höja sin prestanda när det gäller framspelning så där, så kommer han ju leverera massvis med minspel, för han kommer till många sådana lägen. Stefano Vecchia har kommit in och Sara Christiansen sådär, han har så mycket backning, det är liksom därför jag känner att jag vågar inte stå utan Thelin, och i början av serien kommer jag inte heller våga stå utan Viktor Edvardsen. Djurgården, absolut, de roterar lite i anfallet, och Edvardsen han är ju nyckelspelare, men han hade liksom inte med all tid ändå. Han har ju fått sitta någon gång då och då.
Men då är han väl den som känns mest...
Han är ju ändå det liksom. Ja, precis. Wikheim, Masor och de här. Där känns det ju som att man skiftar lite mer Jakob Bergström och så. Men Edvardsen, det är ju klart att när Djurgården kliver ut till en premiär så sitter ju inte Viktor Edvardsen på bänken. Det finns inte i min värld i alla fall. Och de har också ganska okej schema. Han är en poängspelare. Hade väl lite svårare mot de tuffa motståndarna att göra poäng. Nu är det lite mer... på pappret lättare motstånd till en början, så nej, jag ville ha in honom.
Nej, jag blir nästan sugen på att göra det själv, men jag har valt bort honom också, men det är mycket på eller också, men av anledningen som vi pratade om med rotationsrisken, och att jag helt enkelt tror att det finns spelare för samma prisklass som kommer göra ännu mer poäng. En av dem är ju Ibrahim Sadiq som vi nämnde, och det är en spel som jag vet att du också sitter på. Ja, men ja. Vi var inne på honom tidigare, så jag tror ju att han har möjlighet att bli hela vårens bästa allsvenska spelare. Den som sticker ut allra mest, som kommer göra otroligt mycket poäng. Dels på grund av hur bra Häcken var i fjol, hur bra de har varit på försäsongen och hur bra han själv har varit. Han är inblandad i allt.
Ja. Det är helt, alltså en helt otrolig vår han gör. Alltså. Mm. Och vi såg ju redan det glimtarna när han blev mer gjuten under hösten också.
Sista 10 matcherna är ju alltså briljant.
Han var ju, ja, grym där. Och den speeden, och nu spelar inte det så stor roll liksom i fantasy-sammanhang, men försvarsspelet, han är så jäkla ettrig i den höga pressen, och det gör ju att han ändå vinner boll mycket. Han och Benny Traoré exempelvis mot Djurgården, de grillar ju dem, och det gör ju att de kommer chanser och att det blir poäng i nästa led. Så av alla spelare så i hela allsvenskan, så den jag ser som mest given i mitt lag, det är Ibrahim Sadiq. Jag hade aldrig vågat gå in i en premiär utan Ibrahim Sadiq i mitt lag, och då har Häcken ändå en svår första match med Elfsborg borta, den är lurig, men jag tror han kommer vräka in mål.
Ja, helt övertygad. Vad har vi mer för Häckenspelare då som är värd att kika på? Jag sitter ju själv på Simon Gustafsson i mitt lag, som jag sett inte allt för många har, och det är en liten chansning där. Den kostar 8,5 miljoner, vilket är lite lurigt. Men jag såg det som en mellanväg, för Samuel Gustafsson är helt utsluten för mig. Mikael Rygaard kostar lite för mycket. Jag är lite för osäker på hur mycket poäng han kommer göra här i början. Och Simon Gustafsson har sett väldigt bra ut för säsong och kommer dessutom ta straffarna, vilket är lite av en nyckel för mig att jag just väljer honom. Utan det var det som fick liksom det att väga över valet till att ändå lite chansa inom situationstecken på Simon Gustafsson här i början i alla fall, och se vad det tar vägen, för jag tycker att han har sett väldigt bra ut och legat högre upp i banan också än vad han gjorde under hösten i Häcken.
Ja, jag kan bara instämma. Jag och Simon också, en spelare som jag hade som jag förstår att man tittar på, och hög. Man har ju satt lite press på honom att minst 10 mål, ja. Och han är en annan spelare nu. Han var ju dessutom lite skade, även om han spelade så hade han någon skada där, det var väl tån ja, under hösten, som nog begränsar honom lite, för jag håller med dig, jag tycker han också ser ut som en helt annan spelare, och vi som minns honom när han var i allsvenskan innan han drog utomlands minns ju en spelare som var jäkligt målfarlig, assistfarlig, så han tror jag absolut är ett bra val. Rygaard hade jag, och han är ju min favoritspelare i hela allsvenskan. Jag tycker han är allsvenskans bästa spelare. Och han är en underhållare av rang. Och han gör jättemycket poäng då, om vi snackar fantasy. Men nej.
Lite skadebekymmer under försäsongen.
Lite skadebekymmer och alltså Besara. Jag tror Häcken kommer kunna fördela det mer. Jag tror inte du faller helt på att du inte har just Rygård. Liksom. Det är klart att du ska ha mycket Häcken offensiv kanske. Men just att du är en enskild spelare, så jag tror inte det är riktigt lika som om du skulle skita i att ha Besara. Liksom. Men de är väl... sen får man ju hålla lite koll på han nya killen också, Kamara. Men det är ju ingen man vågar kliva in med från början. Men nu har jag inte sett honom spela, men det är ju som jag har förstått det en nia verkligen liksom.
En boxspelare.
En boxspelare. Säg att han skulle kunna komma igång. Det är ju också sånt där som ja, men skulle kunna kanske hamna i lite Jeremejeff-stimme. Man tänker sig så i alla fall, bara det man läser sig till om honom.
Ja, jag har specialstuderat honom senaste dagarna. Jag har skrivit en värvningsanalys på honom som finns på GP:s sajt när detta släpps, med sannolikt i alla fall. Och alltså det är ju en väldigt mångsidig spelare, men framförallt en boxspelare som framförallt när han stack över till USA har gjort väldigt mycket mål också. Han snittar på, liksom, alltså, han gör ju poäng mer än varannan match i USA. Sen är det alltid svårt att jämföra över ligor. Men med tanke på hur Häcken spelar så kommer anfallaren alltid få mycket, liksom, väldigt mycket målchanser. Och så länge han fortsätter vara någorlunda så klinisk som han har varit i USA så kommer han göra mycket mål. Så värt att hålla koll på honom, men inte från start. Det gäller att känna av det när man märker att nu börjar han bli gjuten i laget. Då tycker jag man kan kliva på honom. Ja. Om det ser bra ut.
Ja, men jag håller med. Så länge så kommer det ju vara Beni Traoré och gissningsvis då Olden Larsen som kommer komplettera Sadiq där uppe. Oskar Uddenäs är ju en sån som han förra året
i början
hösten var ju iskall, men i början det var ju, då skulle man ju sitta på honom, och det tror jag inte att jag gjorde. Men det finns mycket, alltså Olden Larsen är också en sån, känns som en poänggubbe, har gjort en del poäng här under försäsongen sådär också, så där är det finns många i Häcken naturligtvis som är intressanta ur ett fantasyperspektiv.
Men inga försvarare?
Det tog ganska lång tid innan de höll nollan första liksom förra året.
Jättelång tid.
Ja, väldigt lång tid. Och jag vet inte om det är någon riktig, alltså Lund kommer väl fram en hel del. Valgir, jag ser Hovland är det väl många som har, men
på grund av hans hot på fasta situationer.
Och den är väl kanske den mest rimliga. Men jag tycker det finns andra alternativ som är mer värd att investera sina pengar i om vi tar backlinjen. Så.
Nej, jag vill först se hur defensivt stabila Häcken är innan jag vågar satsa på någon där. Men för mig är det nog mer Kristoffer Lund då, som gjorde under hösten sista, var det 12 matcher, 6 assist typ.
Det visar ju någonting ju.
Ja, så fortsätter han på inslagen väg och Häcken även börjar hålla lite nollor, då kommer jag snabbt kliva på honom.
Ja, det är ju svårt. Det är ju tre spelare som gäller från varje lag liksom. Och då ska man ju hela tiden värdera. Och just när det finns så mycket offensiv kraft, då är det inte så konstigt att man kanske inte tittar riktigt lika mycket på det defensiva när det gäller Häcken. Men absolut, Lund eller Hovland, det kan vi väl komma fram till att det är väl någon av dem, lite baserat på vad man tänker är att man kan få ut mest, om det är Hovland på fasta framåt och sådär, eller om det är Lund som stormar fram. Det är väl de två bästa alternativen. Men de har liksom ändå Elfsborg borta. Jag har väldigt stor respekt. Jag tror att Häcken ska ha väldigt stor respekt för det. Jag tror Elfsborg blir livsfarliga. Jag kan se att Häcken förlorar den premiären. Och sen har de då Bayern hemma efter det. Så ja, jag går väl inte all in på Häcken från början, även om det hade varit fullt rimligt att göra det med tanke på hur jäkla bra de har sett ut.
Med tanke på att vi båda två främst sitter på offensiva spelet, så kan man ju hoppas på att det blir en repris spelmässigt på fjolårets match i Borås där det slutade 4-4 och var en riktig målkavalkad.
Ett jäkla läckage bakåt liksom.
Vi ska rappa på lite grann i spelschemat, men om vi vänder på det lite, vad har vi för spelare att varna för? Alltså spelare som många antingen har sina lag eller kan tänkas titta på, men som kan vara lite lurigt att välja.
Ja, vi var ju inne på Samuel där, och det är ju inte för att Samuel inte är en bra spelare, men han har vi ju nämnt. Och sen har jag sett att många kör på Kurtulus i Bayern. Det är klart att han är tokgiven där och sådär, men jag har inte imponerats av Hammarby. de senaste åren, deras defensiva förmåga. Så där känns det inte som att man får några gratis poäng. Och han, visst, han gjorde väl 2 mål eller någonting förra året.
Så kostar han typ 6,0?
Ja, det är ändå 6,0. Alltså jag tycker ändå det är...
Lite för högt.
Ja, jag tycker lite för högt faktiskt. Så han hade jag... Han är som jag... ska dubbelkolla här när jag ska ta upp det. Men vad jag minns så var han, ja, han är mest vald av alla försvarare liksom. 33,1%.
Det sticker ut alltså.
Jag tycker ändå att det gör det faktiskt. Så han hade väl lite, och sen finns det ju generellt så här spelare som man inte riktigt vet var de står. Marcus Berg exempelvis, han hade jag väl också dragit med lite, för även om jag tror att Marcus Berg kommer göra det otroligt bra i allsvenskan i år också, så länge hans rygg är med honom, så hade jag ändå, ja, jag hade backat lite på honom. Vad är det, 10,5 på honom 10,5. Tror jag. Det är ganska mycket pengar, och då ska han vara en av premiumspelarna, och det, nej, där tycker jag det finns mycket säkra alternativ.
De flesta vänsterspelarna sitter ju alltid frenetiskt och jagar fynd.
Ja.
Vad har detektiv Trollér lyckats spana in där?
Ja, du. Nej, men mitt... Det kanske är egentligen lite för dyr för att kallas fynd, liksom. Men Emil Salmonsson, 1,1% hade honom när jag slängde in honom. Han är ju enligt mig IFK Göteborgs bästa spelare den här försäsongen sammantaget. Visst, han gör ett självmål här i genrepet sådär, men jag tycker att han är den liksom enda som egentligen, ja, Markovic kanske lite också, men enda som typ har överraskat positivt nu när jag bara tar det ur huvudet. Det kanske finns någon mer. Men han har överraskat positivt, och när man ser Blåvitts matcher även efter att Mikael Stahl försvann, de går otroligt mycket på högerkant. De går otroligt mycket på högerkant. Och Salmonsson hamnar i väldigt många lägen, och han har en bra frisparksfot. Inte otänkbart att han skulle kunna slå straffarna också. Han har slagit straffar förut i sina lag. Sen är det väl så att Berg är först kanske.
Inte helt säkert.
Inte alltså. Helt säkert, men han brände väl någon förra året, ja. Sådär. Men Salmonsson är där, så jag tycker till 5,5, med tanke på vilket offensivt hot han är, och om han får fortsätta spela, då tycker jag att det är jag faktiskt jättenöjd med att jag har inne.
Oj,
i min... Ja, det är jag på förhand alltså.
Här sitter vi för några minuter sedan och varnar för
att jag vet. Men jag är ändå säker på att få Emil spela, liksom, att man kanske kör Olsson som yttermittfältare istället.
Ja.
Då är jag ändå ganska säker på att han kommer att ha gjort ett par mål och 2-3 assist när vi är framme vid sommaruppehållet.
Ja, nej, jag ställer mig inte helt på tvären här. Det är absolut en spelare som är värt att hålla utkik för. Men jag investerar inte de pengarna från start.
Nej, vem kastar du in då?
Och det är också av en annan anledning svårt att kalla det ett fynd. Du gjorde det för priset, jag gör det för ägandeskapet som ändå är runt 10%. Men jag tycker att det är på tok för lågt för en spelare som Aydin Selkovic i Värnamo. Kostar 6,5 miljoner. Som är anfallare också. Jag väljer att lägga mina pengar mer på mittfältare, vilket gör att jag tycker att det är ett kanonpris och ett kanonval om man vill ha en liten billigare anfallare i allsvenskan fantasy, för att han har sett riktigt bra på försäsongen, var bra under hösten också utan att få särskilt stor utdelning, och sen så tror jag att det kommer påverka Värnamo väldigt mycket att Antonsson har lämnat, för han var den spelare som skulle göra alla mål, allting gick genom honom. När de får in Engvall där så tror jag att det kommer spridas ut betydligt mer på anfallstrion i Värnamo, vilket gör att jag ser honom som mitt fynd då.
Mm. Ja, du resonerar verkligen som en klok coach här, Adam. Jag kan hälsa från Aydin Selkovic, för jag träffade ju honom igår. Och när jag slog upp datorn där, då hade jag ju uppe mitt fantasylag. Och vi blev lite tugg om det, och han noterade att jag då inte hade med honom i laget. Tyckte han var för jävligt. Han sa att han räknar med att han hänger 10 baljor den här säsongen. Och det är knappt att han är nöjd med det. Då ska han göra en 5 assist också, eller vad han snackar om.
Avslöjade du att jag hade honom?
Jag avslöjade att du hade honom, och då det var tumme upp på det liksom. Där, ja, så du har Aydin med dig här. Han är,
sign of approval.
Ja, exakt. Så han var taggad. Han tyckte att han var ju som sagt också inte svindyr, och Kim Hellberg som jag också träffade när jag var i Värnamo, han tokhyllade ju Aydin och lyfte även fram i någon enkät som någon av våra konkurrenter gjorde honom som skytteliga vinnare i hela allsvenskan. Och han har också gjort väldigt mycket mål på försäsongen. Så Där fick man väl sig lite en tankeställare. Nu ska man ju hålla på sitt lag här, men jag har ju en plats som jag inte har bestämt mig riktigt om. Och,
vad är det för någon?
Det är en av tre anfallsplatser då, och där har jag Saidi i Hammarby. Han har inte imponerat så mycket. Jag tänker väl att han ska finnas i startelvan, men Erabi har ju också spelat en hel del, och jag tror inte det är otänkbart att Erabi kommer peta Saidi. Och då sitter jag med 7,5 mille där som jag ska spendera på någon. Kanske får ändra mig där med Aydin. Men nej, nu håller vi de här lagen tills vidare i alla fall.
Jag har aldrig känt mig mer trygg med ett förhandstips här.
Det är så pass alltså.
Ja, herregud. Ja. Som han kommer dominera Aydin Selkovic i Allsvenskan, och det är glasklart. Vill ni se våra lag så titta in artikeln som finns länkad här. Och innan vi avrundar har vi som de journalister vi är gjort det gedigna grävjobbet och rotat fram tre kollegors lag för att dissekera dem totalt. Och det blir fan med bara sämre och sämre detta.
Ja, det är så, va?
Ja, det är verkligen så. Först ut är vår toppklassiga boråskare som har stenkoll på Elfsborg, ja. Joel Besseling. Jag ska läsa upp hans lag lite snabbt här. Han kör Törnqvist i mål, Persson, Mamar, Grosdanic. Han kör Bernardsson, Sadik, Simon Gustafsson, Kanel, Viktor Granat. Sen har vi Edvardsen och Isak Kiese Thelin. På bänken Valdemarsson, Hausner, Ockels och Jaja Kelly. Nu får du verkligen den första gången till dig på uppstuds. Vad studsar du till på?
Jag är inte förvånad över att han har en jädra massa Elfsborgsspelare. Det var väl maxat där med Valdimarsson, Ockels och Bernardsson, va? Men dock så köper jag de grejerna. Han har ju sprungit runt här på redaktionen och tokhyllat Ockels hela tiden. Så att han satte honom på bänken där. Det var ju lite...
Ja, det kanske sker en
förändring. Ja, precis. Han kanske myglar lite här. Exakt. Annars, vad studsar jag till på? Mamar tycker jag väl är lite intressant. Han har ju varit en poängmaskin i superettamiljö. Känns ändå lite så här vanskligt att kasta in honom.
Degerfors, mamma, ska vi flika in?
Ja, Degerfors, ja, precis. Och de har ju också, ja, det känns lite oklart så.
Sen har vi din andra Värnamo-kompis numera, Grosdanic.
Ja, just det, Grosdanic. Han träffade också igår. Och han tyckte ju det var lite så här att, vad fan, han var så jävla billig liksom. Men han är ju lite ett fynd, för det är ju en spelande mittback, men sen är han ju inte den som kanske gör så mycket poäng framåt. Och
jag menar att han smällde in ett mål, tror jag, i sista matchen mot IFK Malmö som Gais hade i fjol. Smällde in en balja, så han har det i sig.
Det gjorde han. Han gjorde också en jäkla frisparkskanon tidigt på våren mot Trollhättan borta, har jag för mig. Så han har ju några sådana, men han är inte den, du vet, huvudspelaren som kliver upp på hörnor och är dominant i offensivt straffområde på fasta eller sådär, utan han har en lite... Ja, han är inte den mittbacken. Och Värnamo, ja, jag vet inte om det är försvarsspelet vi kommer att prata mest om Värnamo, men Grosdanic kommer att spela mycket, det har jag förstått det som. Så, och jag har ju sprungit runt och om Besseling och hyllat Ockel, så har jag ju i lång tid varit väldigt imponerad av Grosdanic, och Joel kanske har lyssnat lite på mig där då.
Det låter så. Om vi kastar in nästa fackla i elden då, vår kära hockeyreporter,
hjälp,
Fredrik Janlin, hjälp, har smält ihop detta lag.
Jag satt och lyssnade, jag bara flika in att jag satt och lyssnade när han höll på att ta ut sitt lag. Det var, jag vet inte, det var bara vrål om hur skulle han göra och var skulle han trycka och hur bytte han, och alltså han verkar ju helt jävla nollad på det, och jag vet inte, han har ju varit med varenda år i de här fantasyspelen, så ja, hjärnan den tänker väl bara hockey.
Det såg ut som han i vad heter tjuren Ferdinand, han som står och sliter sig till håret liksom.
Exakt,
du tittar på hans lag.
Exakt så, Matadoren.
Eller?
Ja, det var Fredrik Janlin här om kvällen. Det var hemskt att se, han har ju noll tålamod också. Så, det laget, jag skrev det i en tweet jag gjorde här, att om ni går med i ligan utan att du har rabblat laget än, så lovar jag Fredrik Janlin kommer hamna efter dig, för han ger upp.
Det är väl skäl nog att du har en garanterat inte en sista plats att hoppa in i GPs fantasyliga.
Ja, det är fantastiskt. Ja.
Drömläge. Jag rabblar upp hans lag så kan du skratta högt därefter. Fredrik Andersson i mål, han har Sebastian Olsson, han har Simon Strand, han har Rössler, han har Rygård, Simon Gustafsson, Findell, Ylletuppa, Kamara, Edvardsen, Nyman, Friedrich, Tom Pettersson, Sebastian Eriksson och Josef Baffo. Så han har spetsat till det lite grann senaste.
Jo, ja.
Men det är ju inte starkt.
Nej, det var rätt så stökigt liksom. Jag vet inte om jag...
Sebastian Eriksson, Simon Strand.
Ja, vad fan.
Gula kort i sammanhang är inte drömmen.
Nej, det... Strand är ju väldigt duktig på att dra på sig. Sebastian Eriksson är väl allt annat än, han är ju en fantastisk liksom energispelare, men i ett fantasy sammanhang så är han väl...
Och sen långt från en given startspelare.
Ja, framförallt det kanske. Men jag antar att han bara är någon slags utfyllnadsspelare där. Men jag vet inte fasen, jag fick ingen riktig... Jag tyckte det kändes skakigt faktiskt.
Mediokert.
Ja, mediokert. Och Nyman, absolut, han är ju en grym spelare, men han är ju också alltid en vansklig gubbe. Han satte jag lite för mycket tillit till förra året. För han har ju en kropp som också håller på och har gått sönder titt som tätt, och Norrköping, sådär. Ah, jag vet inte.
Och så nummer fem på ryggen.
Ja, ja, precis. Fan, det säger allt. Det är ju det dummaste sen Johan Elmander, nummer tre i ÖIS, när han kom hem. Eller vad fan var.
Nej, men ja, det, men ja. Du, när man inte tror att det kunde bli värre. In kliver webbredaktör Andreas Johnny Jonsson med ett alldeles ofattbart lag. Han har alltså plockat ut, nu ska jag också få en riktigt tung vrickare framöver, så ska jag plocka fram ett namn
här. Det här, jag sitter med, på helspänn här.
Ja, herregud. Vi börjar med Piconell, den var ju enklare. Sen har vi Vajtsikovic, precis. Vi har Totland, Pinas, Larsson, Silverholt, och nu kommer det Arash Mutarag, Biafarpur.
Ja,
halvsvajigt, va?
Ja, men jag tycker ändå du gör det ganska bra. Jag
stakar mig fram.
Ja, men jag led med alla dessa tv-kommentatorer som fick kämpa med honom när det var, ja, om det var förra säsongen, Dalkurd har han väl varit i, jag vet inte vad han, ja. Ja, det är därifrån han kommer senast, va? Mardröm att behöva sitta i tempo och säga det där namnet. Jag hade inte klart av att säga det överhuvudtaget.
Nej, det kanske blir att de jobbar för namn där i Arash, ja, möjligen. Arash. Ja, vidare så han Ockels, Vito i Norrköping, det är Skrabb, det är Yletupa, Leroux i Varberg, Traoré, Cooper Love och Kamara. Alltså vad är detta för dynggäng?
Ah,
i fantasy-sammanhang.
Ja, ah, det där. Okej, okay. Vi kanske har en ny kandidat till sista platsen. Jan Lind, hur, även om han checkar ut, Andreas Johnny Jonsson brukar också vara rätt så duktig på att checka ut, och inleder du med det där laget och inte jobbar med det? Ah, herregud.
Sen, så här, det är väldigt tydligt att han jobbar ju inte lika mycket scouting och det här är bra i fantasy, utan kanske mer bara sköna spelare, namn som han går igång på. Ja. Det känns typiskt någon som inte har stenkoll på allsvenskan utan har mer bredare register, mycket fokus hockey på honom.
Ja, precis. Det är ju som de som lirar på travet och går på hästarna med goa namn. Liksom så här, där är någon som heter Federer och man älskar tennis och så här. Ja, vi kör på Federer. Han verkar stark. Liksom, så här. Men det är ingen bra taktik.
Nej, men det är perfekt att lyfta upp det som ett skräckexempel. Absolut. Om man inte ska göra.
Ja, precis. Det är ju lysande att vi får en sån avslutning här. Nej, nu hoppas jag ju... Skulle han komma före mig här eller ha en bättre första omgången än själv, då kommer man ju få skämmas, men jag vill säga att det där var ett katastrofalt dåligt lag.
Alltså till Jonnys försvar var han framme precis innan inspelningen, kom han fram till mig och säger han citat, det är viktigt att ni får med att jag har sparat 3,5 miljoner i banken i dessa tider.
Ja, Jonny, du behöver komma in i fantasyvärlden. Det är inte, här handlar det om att spendera till sista öre. Det finns ingen vinning med att sitta och ruva på 3,5 mille. Fattar, han hade kunnat lyfta Cooper Love. Kommer han få speltid överhuvudtaget, tänker jag.
Nej, helt ofattbart. En sak är säker som de var inne på. Sluta någon av oss bakom, åtminstone de två sistnämnda egentligen. Ja, då. Lagen, då är det bara att ge upp fantasy allsvenskan för all framtid.
Ja, det kommer jag fan göra.
Livet ur oss.
Ja, då är man utskämd för all framtid faktiskt. Så nej, det får vi ju verkligen hoppas att Besseling där tycker jag ändå hade ett skapligt gäng faktiskt. Men de andra två...
Nej, det är en stor pust bara. Vi ska börja avrunda. Fille, var ett par avslutande ord. Hur taggar är på gång med både allsvenskan och fantasy allsvenskan nu?
Ja, men jag snurrar ju på liksom max just nu, känner jag. Man är så jäkla taggad. Det här är ju riktiga julafton. Det är ju inte julafton, utan julafton. Det har vi första helgen i april, och det är när den svenska fotbollssäsongen drar igång. Och när allsvenskan fantasy drar igång. För mig som älskar Superettan så önskar jag ju att nästa år att vi sitter här och har ett Superettan fantasy också. Det hade varit för jävla coolt.
Det hade varit otroligt. Helt otroligt. Vill ni gå med i ligan, vilket ni såklart vill, är ligakoden inte krångligare än, som jag nämnde tidigare, YVGFB1. Ni finner den i avsnittsbeskrivningen.
Avslutningsvis så vill vi också såklart tacka för att ni har lyssnat på Laul med vänner, som idag heter Vänner utan Laul. Vi ses på GP's fantasyliga, vi ses på arenorna och vi ses inte minst på gp.se. Ha det bäst.
Ha det gött.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.